Hej.
Hej.
Nu ska vi prata idag igen lite.
Ja. Mm. Och vi ska gå in på någonting som många kanske inte riktigt tänker på.
Nej, vad är det?
Ja, vi har ju kallat det för behind the scenes. Men alltså hur det är att för oss ha våra yrken och våra verksamheter och bemöta hundägare och sånt där. Lite hur det känns för oss att jobba med det.
En dag på jobbet, ja. Precis.
Ja.
Mm. Alla lyssnare får vara liksom en praktikant i 20 minuter här nu.
Ja, ungefär så. Mm.
Ja. Nej, men precis.
Vad har du för rutiner när det kommer en helt ny?
Nej, men... och så blir man ju bokad och så lägger vi ganska mycket tid på samtalet innan vid bokning. Varför kommer du? Vad söker du för? Har någon remitterat dig? Allt ska vara förberett innan besöket. Så redan där lägger vi kanske ibland väldigt mycket tid. Eller jag gör, för att man ska hamna rätt. Och vi ska vara bra förberedda för hunden. Är det en glad hund, ledsen hund, arg hund som kommer? Då kanske vi har samtalat om det här lite innan. Vad djurägaren kan förbereda sig med innan besöket. Så att man kommer till oss, man blir inkallade och in genom dörren kommer man. Och vi har ju ett enda stort mottagningsrum. Och tror det eller ej så får ju allting plats där inne. Men då kommer man in, ofta släpper man hunden. Djurägaren hänger av sig och sen så börjar vi samtala lite och föra journal. Mm. Det är ju jätteviktigt och det vet jag att du gör också.
Ja.
Och egentligen tror jag att det är valfritt för oss. Men jag skulle aldrig kunna tumma på det här utan ha ett seriöst bra journalprogram där vi kan skicka journalkopior till djurägaren efter besöket eller till veterinären eller andra instanser. Så att då börjar det här samtalet om varför man är där. Vi tar anamnes, vi ställer mycket frågor om jättekonstiga saker. Allt från sover en hund bra på natten och varför undrar du det? Ja, men då kanske hunden är uppe och gör något som den inte ska eller byter position. Ofta vi letar liksom detektiv, man har som en checklista i huvudet som man går in och bockar av. Vi frågar om hunden äter, för foder, tillskott, medicinen, det senaste löpet, vad det är mycket som ska in, som påverkar. Mm. Hunden kan ju inte tala om det själv. Mm. Så att ju, vi behöver inte skriva långa romaner, men ju mer information vi har, ju bättre. Mm. Och då har ju hunden rört sig löst där inne ett tag och redan där har vi ju tittat på hunden. När den rör sig fritt på rummet. Och sen kanske vi kort därefter börjar styra upp en rörelseanalys, alltså vi ska göra en okulär besiktning då, så då gör vi det inne och utom det är väder och det är dagsljus. Kan man jämföra hårda underlag, mjuka underlag, om det svänger, stannar, hoppar upp, hoppar ner, bromsar, tempoväxlar. Ibland får hunden göra det så fritt som möjligt, det vill säga vi håller inte på att locka med godis, och ibland främjar vi ju, eller vi för fram något som vi vill titta då, hur hunden tar emot sig, tar den emot sig bara med vänster fram eller ja. Och det här brukar vara bra att starta med eftersom hunden hinner slappna av då ganska mycket, kanske till och med ta godis ganska mycket av mig, terapeuten som sen ska göra saker med hunden, så att jättebra att starta med. Och sen så vill vi gärna ta på hunden, alltså palpera den, klämma och känna då. Och det här gör vi antingen på ett behandlingsbord eller på golvet, ofta på golvet. Då är hunden som mest avslappnad. Hunden, vi röntgar ju inte och sederar hundar och sådär. Vilket betyder att hunden får äta godis och så. Så veterinären kan ju vara lite strikt med det här, hur mycket man står och matar på och så. Men jag tycker inte att det stör mig i undersökningen, jag tycker inte det. Det är värre med en hund som faktiskt är spänd och står och funderar så himla mycket på olika saker. Jag tycker hunden visar mer rent och tydligt när det väl är någonting. Och hunden kanske äter godis och avslappnar och då kan känna på tonusen i musklerna på riktigt. Men visst, det finns ju alla kategorier. Det finns de som verkligen inte ska äta godis för att det blir lite för bra. Så att, då klämmer vi och känner på hunden. Och sen så knyter man ihop säcken efter det. Då har man ju fått ett utslag. Man har hittat saker eller inte hittat saker. Eller hittat saker som inte är av allvarlig karaktär. Men som är värda att diskutera med djurägaren om. Och då får man ju, då särskiljer vi ju på nervsystemet, bindväv, ligament, det vill säga ledband, senor, muskler. Så allt det här ska liksom prickas in. Och vi tittar på allt liksom från slitage ner, trampdyna, tassar, tår upp, ända upp liksom till nacken, svans, tipp. Så man gör en besiktning helt enkelt. Och då kan det ju hända att vi hittar någonting som gör att vi vill remittera hunden vidare till en veterinär ganska ofta. Vi ställer ju inte egna diagnoser på det sättet, utan det är väldigt viktigt att hunden då får komma till en veterinär. Gör rätt och riktigt. Och då gärna till någon som är duktig på sin sak eller en ortoped. Nu är det ju långa väntetider till våra duktiga ortopeder här i landet. Men, eller så kommer vi fram till någonting som djurägaren kan jobba med själv. Ja, men spänningar eller öka rörligheten någonstans. Eller så tittar vi bara på ren skär träning. Prata liksom med hunden, kan komplettera den träningen som den redan gör, till exempel om det är friskvård då. Så hundar kommer ju både till oss då, även till dig Linda såklart, i friskvårdssyfte och rehabiliteringssyfte. Och det är en ganska missuppfattning skulle jag säga, att många tror att hunden måste vara ibland. En del blir ju chockade att hundar kan ha diskbråck och korsbandsskador. Gör man sånt? Har hundar sånt? Och en del blir ju åt andra hållet, att men måste den inte vara dålig för att komma till er? Och det tycker väl jag är det som är positivt när vi är egna och kör eget, att dörren är öppen liksom för alla. Vi har ju lättare att få in ännu mer friskvårdspatienter.
Ja, jo, men det håller jag med om. Det är lite mera, det är väldigt roligt att få jobba med de friska hundarna som bara ska få bli ännu bättre form.
Ja, precis.
Eller förebygga.
Mm. Ja, och jag... Vill du komplettera något där?
Ja, jag tänkte så här, i det stora hela jobbar vi lika, förutom att jag tror att du har väl en fast telefontid, va? Där, ja. Men, där, ja, och det har ju inte jag, för mitt veckoschema är så oregelbundet, så att det skulle helt enkelt inte fungera. Så att, jag kan ibland ha svårt att hinna lägga lång tid på samtalet, det här första samtalet.
Just det,
och då får jag, jag liksom komplettera lite när hundägaren kommer där, för då kan jag missats massa saker. Så.
Jag så tycker det är värt, och det samtalet är ju ganska värt för att veta, ja, men hunden kanske faktiskt inte ska komma till oss direkt. Vi kanske hör i samtalet anamnesen, vet du vad, det här låter som en ordentlig, det här låter som att din hund är halt.
Spara, det håller jag med liksom. Och så pass tar jag mig i tiden till samtalet. Men just det här att längre samtal, för de gångerna när folk ringer och jag sitter, står bra till och man hinner lägga mycket tid på samtalet, det är ju så värdefullt, för ofta hinner man då gå och fundera lite redan innan de kommer, och man hinner få lite olika tankar och idéer, noteringar på saker man vill kolla när de kommer, eller kompletterande frågor eller sådär. Så att det är väl liksom, jag önskar att mitt liv var så regelbundet som ditt var, så man faktiskt kunde ha en fast telefontid.
Ja, alltså, och sen är det väl också lite det här med att man blir spindel i nätet, att jag kan uppleva att många djurägare saknar det här ibland, eller blir som någon slags koordinator ibland, men, ja, men vem ska jag vända mig till? Hur börjar vi där? Vad kan jag fråga veterinären om detta? Men den medicinen funkar inte för magen, men föreslår detta.
Absolut.
Vilken ända liksom, och det, så tror man inte heller att vårdat jobb är. Nej, men du bara masserade hunden, sen gick den hem, utan ibland är det ju väldigt mycket att man, det kanske är en ganska komplicerad skada som tar sin tid, så är det väntetider på det och så händer något på vägen. Givetvis det som ska hänvisas till veterinärvård gör ju det, men ja. Ibland hjälper man djurägarna att bolla saker under tiden som jag också upplever att man har ett ganska stort behov av.
Precis, för det vi måste poängtera här nu, det är att varken du eller jag eller någon annan med just våran yrkestitel har ju faktiskt någon som helst rätt att ställa diagnoser. Det får vi inte göra, det ska en veterinär göra. Däremot Precis. Så får vi ju en stor och bred erfarenhet, och ibland, just som du säger det här, att det kan ju vara att försöka förkorta väntetiden så mycket som möjligt, så kan vi ändå hjälpa till med att, men vet du vad, det här känns, den här ortopeden vet jag har löst mycket liknande fall, ska vi skicka en remiss till den? Och lite, ja okej, det vart en lång väntetid där, men du, ska vi kan faktiskt kontakta den här lokala så länge, så kanske vi kan få lite hjälp så länge. Och där
Precis.
blir vi ju lite spindeln i nätet.
Ja, vi jobbar i alla fall så du och jag
Ja.
tycker jag om att hjälpa till på det sättet. Det är inte bara att man kommer och gör sitt besök och tack och hej. Du kanske ska träffa den här hunden många gånger. Du vill att det ska bli rätt från början. Man vill inte blanda i hur många liksom, kockar som möjligt, utan man vill
Precis.
att
Och
det ska, man
sen
ska.
det här hemma vid, att ibland så är det ju faktiskt så att okej, det är 4 veckors väntetid eller ja, vad det nu är. Men vad kan vi göra hemma vid för att hjälpa till under tiden? Där kan ju både du och jag komma med jättemycket råd och tips. Allt från att halkbekämpa golven till kanske en sele med lite annan passform som belastar det område vi tror att problemet sitter i lite mindre. Alltså, vi kan hjälpa till jättemycket med sånt också i det här första skedet.
Ja, allt från liksom en operation som ska ske och man liksom, ja, men ställa om hundens kost till det här, tillsätt probiotika redan innan operationen, alltså det vill säga goda magbakterier för magen. Ja, det är så mycket där till om man jobbar som en helhet. Så mycket, mycket samtal i telefon kan det bli, mycket, mycket mejl är det ju, mycket skriva, mycket journalföra. I mitt jobb, jag städar mycket hos oss, vi städar mycket, håller rent, det är väldigt viktigt när man har patienter som också är opererade, tar ju stygn ibland och sådär. Och som sagt väldigt noga med att hålla efter mellan patienter och innan och veck och storstäda och sådär, hålla efter våra vatten. Din pool och min vattentrask, våran ska ju hållas efter.
Precis.
Vad är det för hundar som kommer till oss då, Linda? Vad är det liksom för raser? Stora, små?
Allt, säger jag. Alla möjliga. Sen tycker jag att det nästan går som lite i perioder, eller vad man ska säga. Jag hade en period där jag nästan bara hade äldre hundar med mycket artrosproblem.
Multisjuka, ja.
Ja, jag brukar kalla dem för multisjuka, men jag tänkte jag ska inte säga det högt för det låter så negativt. Men ja, och det, ja, de är ju fantastiska att jobba med också. Man ska inte förringa den äldre hunden eller hunden med mycket artrosproblem. Det går att göra mer än man tror. Så de är otroligt tacksamma och roliga att jobba med. Det måste jag ju säga.
Ja,
Nu, just nu är det inte så många sådana som går hos mig. Just nu är det lite mera, vad ska man säga, lokala skador, kan man säga så? Alltså begränsade skadeområden så. Ja, men det är verkligen alla möjliga.
Ja, men det är ju det. Det är lite, ibland kan det vara efter säsong, det vill säga är det tävlingssäsong i någon hundsport så kanske det kommer mycket just under en period i den hundgrenen, hundsporten. Sen är det ju, hundar skadar ju sig året runt och alla raser och sen är det ju vissa raser som är drabbade på olika sätt mer än andra.
Precis. Men du, jag tänker på när det kommer in så här riktigt rädda hundar.
Ja.
Jag, i och med att den här perioden när jag hade mycket äldre och multisjuka, då var många av dem sådana här rescue-hundar. Adopterade hundar från andra länder. Där kan de ju bära på ganska mycket trauman, vilket kan göra att det begränsar ens möjligheter lite till ja, vissa typer av behandlingar. Vilket gör att jag i alla fall, den typen av hundar, de här rädda hundarna, där är en stor del av jobbet att faktiskt hjälpa till med att träna lite på tillgängligheten och få dem trygga. Man kan ju hitta olika lösningar med allt från mat till att helt enkelt bara träna att det här är okej, vi kommer inte göra illa. Och mycket kan man hjälpa husse och matte med att hitta liknande övningar med människor och jobba på hemma. Men jobbar du också så, eller hur tänker du med de här lite rädda hundarna?
Ja, alltså, det är ju många som ibland tvekar att söka eller kanske har blivit ombedda att söka för att de har varit i kontakt med någon hundpsykolog,
Det har
etolog, på
jag
det
också
sättet,
många.
ja, så kommer de in. Men man kanske har dåliga erfarenheter från veterinären, man tror att det ska gå till på ett visst sätt och då är vi tillbaka till det här samtalet, förberedande samtalet där man beskriver. Och det vi har är ju att vi när man träffar de här lite rädda hundarna är ju att vi kanske ibland delar upp besöken. Man kommer bara ibland faktiskt säger hej, gör ett sånt besök, hunden får känna dofter, bekanta sig med miljöer. Vissa vill ibland att försäkra sig om olika saker, att man plockar bort saker i miljön eller man försäkrar sig om att det inte kommer in andra hundar, vi kan låsa ytterdörrarna. Det finns ju sådana här säkerhetsgrejer att göra för att matte och husse ska vara trygga. Men ja, de hundarna ska ju få ta tid. Och de tar vi absolut emot. Sen är det som du säger, ibland om vi ska jobba länge med hunden och göra en till exempel en rehabresa tillsammans med en skada, då kanske veterinären har fått vara lite den elaka, där man har liksom valt att göra utredningen först ordentlig och inte komma till oss och få liksom ett negativt besök först.
Så jobbar jag också jättemycket. Det är faktiskt ganska ofta som jag märker att det här gör ont, det här är mentalt belastande för hunden. Och man får ändå utifrån den rörelseanalys man har sett och utifrån storyn så får man ändå en hint om vad det handlar om. Och då väljer att avbryta och bara skicka remissen rakt av, så får veterinären vara en elaka.
Ja, de har ju mer redskap på plats också att gå vidare direkt, och man kanske för en sån hund kan göra så mycket som möjligt också istället för att dra ut på det hela. Men det brukar ju, det har man ju en bra dialog med veterinären också i remissen. Vad som krävs, om den här hunden kanske kan få gå in en annan ingång eller undersökas utomhus eller sådär. Men rädda hundar, ja. Arga hundar, vi träffar ju arga hundar, Linda.
Ja.
Får de komma till oss? Ja, det får de.
Jajamensan. Jag är lite restriktiv med munkorg. Jag brukar dra mig lite för det. Om det inte är så att hunden faktiskt är tränad och helt trygg i munkorgen. Men det händer absolut att jag också säger, nej, nu går vi och hämtar en munkorg. Så. Men jag tycker att det är lite en, vad ska man säga... Ibland händer det faktiskt, om man nu känner att men det här går inte, vi måste få till en munkorg om vi ska kunna jobba med det här eller komma i närheten ens eller vad det nu handlar om. Då händer det ju att alltså, men idag, vi gör så här, idag jobbar vi bara med den här träningsövningen, eller så får du gå hem och träna på munkorg. Så kan man göra också. För att det inte just triggar det så att det blir ännu värre.
Vi brukar ju, om hunden är av sån karaktär att det kan tänkas behövas en munkorg, så brukar vi rekommendera att man faktiskt köper en egen och börjar träna med den hemma, så luktar den hemma och hunden är van. Men vi använder det på plats. Och man kan ju ha vissa sätt hur man närmar sig den hunden, och ibland så, det är ju lite kommunikation tillsammans med djurägaren, ibland vill man ju bara, nej men nu den här hunden är jättehalt, jag ska vidare, men jag vill att du kollar först och ordinerar och hjälper den veterinär jag ska till med din remiss, jag vill att du känner, och då kan det ju hända att man ändå får pusha på. Men för det mesta, som du säger, behöver man ju inte använda munkorg för att hunden helt enkelt har fått tid och möjlighet. Men vissa hundar är ju faktiskt så att de kanske återkommande i vissa situationer behöver. Det vill säga att träna går bra, det här går bra, när jag rör mig på rummet går bra, men när jag ska känna så går det liksom inte utan. Och vissa hundar kanske bara låter mycket men gör inte så mycket. Men det kan ju vara svårt för oss ibland om vi ska fokusera på någonting. Massera, mobilisera, använda laser, någon prob, inte titta på hunden, man vill ju titta och läsa av. Då hinner man ju inte alltid det här, och då är ju faktiskt munkorgen ett bra redskap. Det är lite tabubelagt tycker jag, det är synd att det är nästan blir lite så ja, men det är laddat för många kan jag uppleva. Bra redskap, arga hundar tar vi absolut emot. Det är inte många gånger jag har avbrytit. Max två besök på alla de här gångerna.
Ja, det är nog något samma för mig. Men däremot har jag upplevt att ibland, om hunden ändå har fått träna på munkorg och är trygg med det, och hundägaren har med sig den, så ibland är det som att både hundägaren och en själv lite, det är en trygghet lite att veta att det alternativet finns. Ja, och bara det kan göra att både hundägaren och vi själva slappnar av lite mer och det faktiskt går bättre över förväntan.
Ja, det är ofta det som är grejen tycker jag, när djuren kan slappna av lite mer.
Ja.
Så, och där kan man ju också ibland, man behöver inte göra en så stor grej av det, utan när man börjar känna grejer med hunden så kanske vi har läst på hunden för länge sedan att det här kommer gå jättebra, men djurägaren är fortfarande spänd. Vi ser på hunden att men det här är okej. Och då händer det att talet, så att man pratar, man kan prata lite och ställa ledande lite om annat och liksom få djurägaren, man kan sänka rösten, höja den lite liksom, ja, få djurägaren i rätt stämning. Man kan ha radion på inne på rummet.
Ja, absolut.
Det kan ju vara, man kan dämpa belysning om det är så. Allt, nu är det inte bara liksom med arga hundar, men att, hur man påverkar stämningen där inne.
Precis, men just det här att prata med hundägaren och ibland faktiskt byta samtalsämne.
Ja.
Den kan vara så bra, för oavsett, det kanske inte är så att hunden egentligen har problem med någon aggressivitet, utan det kan vara så att hundägaren är så himla orolig för att man har sett symptom, man kanske har gjort en operation längre bak och det har kommit tillbaka lite symptom, och det finns den här rädslan att förlora sin bästa vän. Och den rädslan kan göra att man spänner sig väldigt mycket som hundägare och är orolig, stressad inför det här, vilket hunden känner av. Och just det här då att, men du, berätta, hur var din dag på jobbet? Alltså att man byter samtalsämne helt, eller om man kommer ihåg något från förra besöket. Men du, hur gick det för din son där, den där tävlingen eller matchen han skulle på? Den är ju så värdefull att använda.
Ja,
men du, ledsna hundägare då? De här där det faktiskt nu börjar bli slutet.
Ja, alltså det slutet eller också alltså att stå inför stora allmänna beslut. Alltså att våndas, ibland kan ju ett helt besök faktiskt ägnas. Det har hänt några gånger att det liksom bara besöket har hamnat liksom i samtal. Och den får vara, man får, och det samhället idag, det finns ju sällan tid för sånt.
Ja.
Och det måste ju få finnas. Och,
jag håller 100% med dig här. Jag har också flera besök där det egentligen bara blir ett samtal.
Och sen är återigen, att vi lyfter ju, vi får ju träffa i det ämnet. Apropå, så träffar vi ju hundar som är i dåligt skick, har ont en period eller ska ha livslångt liksom ont och ha problematik efter vissa skador eller artroser, förslitningar. Och de här hundarna träffar man kanske regelbundet i perioder ganska mycket, ofta under lång tid.
Mm.
Och det är ju också ett samtal som vi måste närma oss, även om inte djurägaren är ledsen och tar upp det, så kanske det ibland behövs att vi också, om man ser på en hund, att en behandling kanske bara hjälper den här hunden en vecka i taget, två. Det är liksom ingen, det blir egentligen bara en förlängning på någonting som är väldigt nära. Det vill säga att hunden ska bör egentligen kanske tas bort eller alltså somna in.
Mm.
Och där kan man ju ha också upplevt lite olika i veterinärvården. Vissa veterinärer är raka, tydliga, och vissa man undviker ämnet nästan lite när man har väntat sig att nu kommer djurägaren från veterinären, och har man liksom lyft det här. Nej, det hade man inte.
Jag tror att det är svårt, för det är för så många, alltså det här uttrycket hunden, människans bästa vän, det är ju verkligen inte utan att innehålla väldigt mycket sant i det. Och det är jättesvårt. Det är jobbigt för en själv att ta beslutet att låta den gå vidare. Och det kan vara väldigt svårt. Så oavsett om man är veterinär eller bara rehabpersonal, att se den här enorma kärleken och behöva lägga fram det. Men ja.
Så återigen tillbaka, vi jobbar ju, där blir det att man jobbar med djurägaren igen. Så det har ju varit återkommande under det här samtalet nu, hur mycket jobb det faktiskt är. Det är jobb, men ja, men liksom att att möta husse och matte. Det jag tänker på, Linda, också är våra arbetspositioner, var jobbar vi någonstans? Är du mycket på golvet eller på bordet? Eller?
99,5% på golvet. och det är lite för att första åren så hade jag väldigt mycket hundar med trauman från veterinären, alltså från att stå på bordet. Och det var nog inte för att vi hade en dålig veterinär i byn, absolut inte, utan det var nog en ren slump egentligen. Men det gjorde att jag jobbade mer och mer och mer på golvet, för jag tyckte att de ofta slappnade av bättre på golvet. Och sen har det bara blivit en ovana. För egentligen så är det ju ergonomiskt inte det bästa för mig.
Ja, det är ju det sliter ju på det sättet där jobbet. Vi jobbar ju i väldigt konstiga positioner. En människa kan man ju kanske åtminstone be sätta i här, luta det tillbaks här, lägga upp benet på det här sättet. Men ett djur är ju ändå, ibland får man ta det man får. Och då hamnar man ju, ibland önskar man att man hade 4 armar eller 8 armar. Man kan igen när man är godisdjur, man hjälps åt. Men jag har kommit på mig, man står väldigt spännande ibland och jobbar lite sådär. Men det är ju som ibland att jobba med små barn. Att man måste vara lite tänka utanför boxen.
Precis.
Hur får jag hunden till detta? Jag vill göra det här. Men hur ska jag få hunden att behålla den här positionen lite längre? Eller göra den här övningen? Och det är väldigt mycket då att vara lite lektant, tänka utanför boxen, klura och liksom vara i nuet och bara kunna tänka om. Alltså det här med färdiga mallar jobbar ju varken du eller jag med.
Nej.
Utan men nu kom den armbågsopererad hund så här, si och så. Men välkommen in, då kan du gå in i vattentrasken och jobba, träna i vatten. Och sen kör vi lite laserbehandling. Utan det är ju en helhet, en individ. Vi jobbar ju med, som vi sa innan, små, stora, mellanstora hundar. Alla, vi har ju olika raser. Så du kan ha samma åkomma. Men på olika raser, då blir det helt plötsligt olika förutsättningar. För hunden har olika vinklar.
Visst är det så.
Och då måste man vara ännu mer flexibel i sitt tankesätt. Vad passar den här individen bäst? Och det vet jag inte. Det upplever jag kanske då sticker ut för. Alltså vi jobbar väldigt mycket så. Jag jobbar väldigt mycket så. På plats, vad har jag här?
Ja, men precis. Jag kan faktiskt erkänna att jag hade en period, numera i livet indelat i före eller efter pandemin, och det här var ju i alla fall före pandemin. Jag hade väldigt, väldigt mycket hundar varje vecka. Och jag hade, elmaskinen var för mig ganska ny, så jag hade inte riktigt fått kläm på hur mycket jag faktiskt kunde avlasta mina händer med den. Vilket ledde till att jag ådrog mig flera rejäla inflammationer i mina leder i händerna. Av att jag helt enkelt masserade och sådär väldigt mycket. Och de har jag lite sviter av än idag. Så man ska ju vara försiktig. Faktiskt, det kan ju hända att man ådrar sig om man jobbar lite för mycket.
Men så är det ju tennisarbågar och tummar och händer, som du säger, handleder, ryggar. Ja.
Precis. Men det, man lär sig sina misstag. Så är det i livet. Hör du, några 20 minuter lyckades vi inte riktigt begränsa oss till, va?
Nej.
Nej, det är som vanligt. Nej,
inte. men jag tänker att ungefär en dag på jobbet så. Så ser det ut. Vi har ju väldigt roligt i våra jobb, och det är ju det ena besöket efter andra är ju inte så likt. Och man blir ju glad av sina patienter, av djuren. Det är ju därför man jobbar med det. För att de ger ju så mycket tillbaka.
Både hundägare och hundar, många blir ju vänner för livet, som man träffar mycket. Eller vänner, men det blir i alla fall något som står en väldigt nära för livet. Så en stor betydelse för en.
Om man tänker en vanlig humanvård, alltså, så är det ju, beroende på nu om man söker genom landsting eller privat. Men uppläggen som man jobbar med på hund ofta är ju, man jobbar ju väldigt tätt och nära ofta. Och vissa djurägare, även om det inte är rehabiliteringssyfte, friskvård, kommer ju kanske ofta och kollar av sin hund. Så man får ju, och hundarna lever ju inte så länge som vi, så man får ju ibland följa dem under en väldigt lång period. Och då, det som du säger, det går ju inte komma djurägaren och hunden nära då. Vad ska man lägga till mer, Linda? Jag kan inte komma på, stå still nu. Allt från arbetskläder till...
Ja, men precis. Det, för mig så... Ja, nej men precis för mig som jobbar väldigt mycket i vattnet i poolen, så jag försöker ju lägga mycket krut på min planering också, att ha lite simhundar efter varandra och behandlingshundar efter varandra för att slippa byta kläder för många gånger under en dag. Och har jag varit länge i poolen, då kan jag vara ganska frusen. Även om jag har ganska gott varmt vatten så blir det ändå ibland mycket stillastående i vatten, och man hoppar ut och sen ner igen, och det kan göra att arbetskläder, ibland blir det faktiskt så att det blir det som är varmt, alltså att man drar på sig underställ och en tjock varm tröja över, bara för att skona sin egen kropp lite. Jag vet att du är duktigare på att hålla dig till arbetskläder under hela dagen, eller ja, på det sättet, men jag är ju lite påverkad av att jag måste bibehålla lite schysst kroppstemperatur för mig själv också.
Ja, visst är det så. Sen är det ju att hålla, man går ju inte så fancy till jobbet kanske, utan det är ju
Nej.
inte spruta ner sig med massa parfymer och hålla naglar korta och
Precis, undvika smycken och sådana här saker.
allt som hör till när man jobbar med vård, tänker jag.
Ja, precis.
Sen filmar vi ju kanske en del i jobbet och använder
Ja.
Mina djurägare patienter får ju ibland filma på plats. Tycker jag är
Precis, det är
jättebra.
jättebra.
I en perfekt värld hade jag haft färdiga YouTube-klipp eller någon
Ja.
form av videoklipp som jag delade i någon bank, och det kommer jag säkert ha någon gång i framtiden. Men att få filma, att få fotografera, att få spela in tycker jag är en jättefördel, och att de får. Vi jobbar ju jättemycket med hemråd, gärna digitalt. Så att det inte var liksom någonting man sa, utan gärna på mejl eller nedskrivet, lite anatomiska, lite bilder på skelett och hundar vi kan ringa in och cirkulera igen tillbaka till det här att djurägaren ska, man ska förstå vad det är vi gör, varför jag gjorde någonting. Sen om man kommer ihåg det efter 5 år, men
Ja, men dokumentation är jättebra. Och tänka på att vissa hundar är allergiska, att man innan man ger en godis att man kollar lite vad för typ av behov just den här hunden har. Men vet du vad,
ja, men
Sandra,
precis, ja.
ska vi släppa ämnet ungefär här då, och så kör vi ett nytt ämne nästa vecka? Det
Ja, men det
kanske
gör
några.
vi.
Om det är någon lyssnare som undrar någonting speciellt kan de ju höra av sig.
Ja, men det tycker jag. Vad ska de höra av sig till då? Ska de höra av sig till
Jag har ju min
våra
mejl,
mejladresser?
ja precis, min mejl ligger ju ute på min hemsida roslagenshundrehab.com, och du har väl samma, din mejladress ligger väl också ute på din hemsida?
Ja, fysiokanis.se. Ja, vi kan säkert lägga upp våra mejladresser i avsnittsbeskrivningen.
Det tycker jag, det är en väldigt bra idé. Men då så, men då får du ha en fin kväll nu.
Ja, du med Linda, så hörs vi till nästa vända.
Det gör vi. Hej då.
Hej, hej. Nu ska vi se, då blev det.